Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Hej och varmt välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora sakerna som rör sig i ekonomin. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Kristin Magnusson Bernard som är chef för den globala makroanalysen på Nordea och Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank. Varmt välkomna.
Tack.
Tackar, tackar.
Ja, härligt. Det här är faktiskt säsongens sista program och det har varit den hittills mest intensiva terminen med Makrorådet, vågar jag nog påstå. Coronapodden har den utvecklats till. Det har ju styrt det mesta som har hänt den här våren. Och idag ska vi prata om lite framtiden, återhämtningen i ekonomin. Det har ju kommit en del glada signaler på sistone. Blir det en V-formad återhämtning trots allt? Och så ska vi prata om kronstyrkan. Vår svenska valuta har ju gått som en raket här på slutet. Och så blir det spaningar om vad centralbanker egentligen ska göra i framtiden. Och lite finanspolitik. Så vi täcker in det mesta som vi brukar prata om i den här podden. Men jag tänkte, Andreas och Kristin, att vi ska göra ett tappert försök att ändå på något sätt sammanfatta denna kaotiska vår. Det kommer väl skrivas tusentals avhandlingar, men om vi ska försöka göra det på några minuter och plocka med oss någonting. Kristin, om du vill börja, du har ju varit i kriser förr kan man säga. Du har suttit på EU-kommissionen och ECB, inte minst under den förra stora krisen vi hade, finanskrisen och eurokrisen. Du har varit på IMF och dessutom har du jobbat på Colombias centralbank där ju kanske inte alltid råder någon typ av ekonomisk kris, men det är i alla fall ett dramatiskt land så att säga. Vad tar du med dig från den här våren?
Ja, lite får man ju säga att man känner sig lite knäsvag och sammanfatta den här våren på 30 sekunder eller så. Men jag ska
du
göra
kan få lite mer än 30 försök. Sekunder. Jag förstår att du är knäsvag. Det har varit i 3 månader.
Det första som jag tycker har varit intressant med, och jag kommer fokusera på den ekonomiska politiken ska jag säga också. Det första som varit intressant har varit naturen av den här krisen och vilka lösningar det har möjliggjort. Därför att en svår sak med till exempel eurokrishanteringen var ju just att det blev nästan en moralisk maktkamp kring hur man ser på skuldsättning och sådana frågor mellan olika euroländer, och det i sin tur, liksom hur hela eurosystemet är uppbyggt, gjorde att en del lösningar som kanske skulle legat på bordet inte var politiskt möjliga. Krisens natur här, fastän det var en otroligt djup och svår kris, det faktum att det var en hälsokris och ingen ekonomisk kris innebar ju på sätt och vis, om man undantar då för Trumps uttalanden, det var ingens fel så att säga. Det var ingen som kunde lastas på samma sätt från en eller annat håll och hävdas att man hade egentligen orsakat det här då. Och det gjorde att en massa lösningar som inte var möjliga i eurokrisen helt enkelt och helt plötsligt låg på bordet. Och det jag tycker varit mest intressant i det här var till exempel finanspolitiken. Vi hade farhågor kring att finanspolitiken skulle vara långsam, det skulle vara svårt att få fram åtgärder, det skulle vara svårt att få dem igenom parlament och så vidare. Men finanspolitiken var snabb, den var omfattande, den var beslutsam. Det fanns många typer av lösningar som inte innebar ökad skuldsättning, vilket jag tror var väldigt viktigt, som korttidspermitteringar och hyresfritt. Tittar vi ut lite i Europa är den stora skillnaden då Tyskland, där tyska politiker öppnar plånboken på vid gavel och satsar mer på barnen på bilar till exempel. Och det här är stort vad gäller tysk ekonomisk politik. Jag tycker att jag får säga det här som jag har 2 barn med tyskt medborgarskap, att det här är en stor omsvängning i hur tysk ekonomisk politik brukar bedrivas. En annan sak som är väldigt spännande, vi hade ett helt nytt politikområde att använda. makrotillsynen som egentligen utformades rätt mycket som svar på förra krisen användes helt plötsligt aktivt, särskilt i Sverige, i syfte då att stimulera konjunkturen. Så vi såg slopade amorteringskrav, sänkta kapitalkrav, och det här är nytt, och jag tror att det kan ha haft rätt stor betydelse, även om det kanske inte alltid använts så mycket som man har trott. Och sist men inte minst då penningpolitiken. Det fanns definitivt mindre utrymme att sänka räntan, men däremot så gjorde man en hel del andra saker och expanderade då stödåtgärder till nya marknader, nya tillgångar och så vidare. Kontroversiellt på vissa sätt, men har nog också, som jag ska återkomma faktiskt till i spaningen, bara för att ge en liten teaser, haft en rätt stor effekt på att stabilisera då riskaptit och efterfrågan. Så på det hela taget säger jag, stora lärdomen har varit att ett snabbt agerande var nyckeln. Där lärde man sig från förra gången, det var mycket snabbare, det var mycket mer omfattande, och inte minst vad gäller EU och euroområdet så är det en stor skillnad i hur man har betett sig.
Ja, tackar. Andreas?
Jag håller väldigt mycket med Kristin i detta. Jag kan komplettera lite då bara. Jag tror en konsekvens av detta kommer bli att vi lämnar decimalerna därhän framöver, vi prognosmakare. Jag tycker det, liksom, eftersom den här krisens storlek i sig har varit så liksom, oöverträffad, så blir ju perspektiven på prognosmakeri vad gäller BNP-tillväxt och inflation och sådär helt andra faktiskt. Och det kommer det bli under lång tid framöver. Så jag tror det här med att vi har decimaler på när vi har BNP-tillväxtprognoser och också inflation egentligen, det där tror jag decimalernas betydelse kommer minska och kanske rent av försvinna. Det är min spaning kring det här från vårt lilla gebit. Så jag tror jag för folk i gemen så tror jag det blir, den här krisen har blivit, det har blivit väldigt påtagligt hur vilken betydelse det har att hjulen snurrar. Liksom. Vad händer om man stänger ner samhället då bara under väldigt kort tid? Vilka oerhörda konsekvenser det får på ekonomi då, det har ju blivit högst påtagligt för alla. Och det tror jag inte alla riktigt har förstått då, betydelsen av de snurrande hjulen. Ja, så det tycker jag också, tror jag, blir en intressant lärdom.
Men du, Andreas, som jag får fråga, när du pratar om decimalerna, tänker du det också, att det kommer påverka beslutsfattandet? Så att vi får ekonomisk politik som så att säga ska hellre vara nästan rätt än exakt fel, om jag förutrycker mig.
Ja, det tror jag. Och det kommer också in på min spaning lite sen. Att jag tror faktiskt att det här, ofta ser det så att kriser liksom frigör, det blir lite nytänk. Och jag tror faktiskt att man kommer lite sluta med det här finliret kring decimaler, också vad gäller då penningpolitik faktiskt. Men jag tänkte prata mer om finanspolitik sen, men det tror jag.
Så att vice riksbankschef Henry Olsson får sin önskan uppfylld. Han brukar ju prata om tiondelarnas tyranni när han tycker att sådana som jag exempelvis är allt för petnoga med inflation och inflationsförväntningar. Det försvinner.
Ja, Henry Olsson måste bara börja bli mer framåtblickande. Han har ju sin favoritinflationsmått.
Det är rullande medelvärde.
Om man bara kan bli lite mer framåtblickande så får han rätt.
Men det kommer ju ändå sedan att lägga ett tungt ok på oss, för då måste vi ju göra mer prognoser som varierar mer över tid framåt. För att annars så kommer ju Henry få samma medelvärde som han får bakåt. Och i en värld där osäkerheten är så stor så kan man ju darra lite i knäna som prognosmakare inför det också. Så att,
Ja, bra, hörni, ni har redan flaggat för lite vad som ska komma i era spaningar, och de ser jag fram emot. Men först ska vi stöka av ett par huvudämnen också. De är rätt stora saker att bita i. Det första handlar ju då om återhämtningen här, och där pratades det ju i början om att det skulle bli ett V, och sen började man tänka sig mer att det skulle bli som ett U, alltså ett brandfall, och så en väldigt trög återhämtning innan det till slut tar lite fart. Vissa mer pessimistiska har till och med pratat om att det blir ett L, och en del har pratat om ett W. Det har varit många bokstäver inblandade, och nu de senaste veckorna så har det här V gjort comeback. Börserna har ju stött ut så ett tag, men om vi håller oss till den reala ekonomin. Andreas, ni har blivit åtminstone lite mer optimistiska på Swedbank när det gäller era prognoser. Kan man hoppas på ett V? Vad talar emot och vad talar för?
Nej, jag tycker inte man ska hoppas på ett V. Däremot så håller jag helt med dig om att om man ska beskriva makronyheterna de senaste veckorna så är de på marginalen positiva. Det tycker jag är entydigt för Sverige, för Europa och också USA. Men jag tycker snarast det handlar om att djupet och botten under andra kvartalet inte blir riktigt så djupt som man kanske många hade befarat. Däremot så tycker inte jag egentligen det finns mycket tecken på att återhämtningen då blir särskilt mycket starkare. Och man ska komma ihåg att vi, likt nästan alla prognosmakare skulle jag säga, har varit liksom överens om ganska länge att just andra kvartalet det blir det värsta, så att säga, en kraftig nedgång. Vi är oense om hur stor den nedgången skulle bli då. Men härifrån sommar någonstans så har de flesta, skulle jag säga, räknat med en återhämtning. Sen såklart skiljer det sig åt hur stark den här återhämtningen då förväntas bli. Men vårt call är fortfarande då att det blir en ganska långsam återhämtning av flera skäl. Så att jag skulle snarast beskriva det. Om jag tvingas välja bokstav så är det ett U fortfarande.
Ja. Men inte fullt så djup. Ett badkar då, men inte lika djup badkar kanske.
Ja.
Men fortfarande ett badkar. Ja. Okej, Kristin, vad säger du?
Nej, men jag förlitar mig, när det gäller Sverige förlitar jag mig som alltid som på Tobbe Isaksson, Nordeas chefsanalytiker, som nu pratar lite om ljuset i tunneln och faktiskt då börjar titta på att BNP-fall för svensk del på en minus 5% för 2020 känns rimligare än de 6-7 eller ännu lite mer som har varit innan. Kanske till och med minus 4, vilket då skulle hamna på lite mer än en halv finanskris, bara så vi sätter det i perspektiv. Och bakgrunden där är mycket att både inhemsk privat efterfrågan, företag, konsumenter faktiskt håller uppe bättre än befarat. I det ligger sannolikt rätt mycket att korttidspermitteringar har skyddat inkomsterna. Sättningen på bostadsmarknaden har definitivt finns, men är mindre än befarat, och börsen har återhämtat sig rätt bra. Och allt det där stödjer då riskaptiten, vilket gör att man sannolikt inte kommer in i en lika djup spiral av att permitteringar faktiskt blir arbetslöshet som sen i sin tur får återhämtningar. Så där tycks det i alla fall nu finnas tecken på att kanske inte just en V-studs, men definitivt en botten som kommer tidigare än vad man hade trott, och kanske också då en något snabbare återhämtning. Tobbe tittar nu då på att botten kanske har varit i april redan, vilket var tidigare än vi förväntade oss tidigare. En annan sak som jag tycker väldigt intressant och rätt svår att sätta fingret på hittills är ju hur folks beteende förändras av det faktum man måste förhålla sig till hälsorisker helt enkelt. Och där tycker jag av helt andra skäl att protesterna kring George Floyds död har varit en intressant temperaturmätare. För att uppenbarligen är det så att när någonting är viktigt, och är det så viktigt som en sån här sak som är redo och trots att redan nu faktiskt fortfarande ganska omfattande risker sannolikt att ta sig ut i stora folkmängder. Och det gör ju sannolikt att lite längre ut kommer man våga interagera på vad det nu är, restauranger, parker, alla den typen av verksamheter som just nu har legat nere rätt mycket. Och det talar ju för att vi faktiskt kommer bete oss ganska likt vad vi gjorde innan, om än kanske med munskydd. Och då kan ju faktiskt världen mer gå tillbaka till som den var än vad jag i alla fall kanske fruktade för några månader sedan. Så på det vis, det tyder ju i alla fall för mig att både data och beteendestöd är faktiskt mer en återgång till det normala.
Får jag fylla i där lite, Victor? Jag håller med också här, Kristin, i stor utsträckning, men jag tycker att på något vis så låg det redan i de flesta prognoser att det skulle vara en normalisering från nu någonstans. Och det är klart att vissa delar kommer säkert komma tillbaka mer snabbt. Till exempel då hushållens konsumtion av tjänster, det är hotell och restaurang och så. Ett problem är ju dock djupet i krisen och att fortfarande så ligger många restriktioner kvar. Och vi ser ju nu till exempel att industrin drabbas i stor utsträckning, och industrin då med väldigt komplexa liksom produktionskedjor, långa produktionskedjor. Svårt att se att liksom inte den här störningen ska ligga kvar länge, därför att liksom de här produktionskedjorna de är liksom inte starkare än den svagaste länken då. Så att det kommer liksom bli störningar nu ganska lång tid framöver och kanske svårt att få fram produktion även om efterfrågan kommer tillbaka.
Ja, och samtidigt är det oklart hur det där rullar på. För om jag bara följer din tanke då, säg att globaliseringen lite går tillbaka, ja, men då måste du börja producera saker på inhemsk planhalva. På inhemsk, då måste du börja bygga upp kapacitet där. Det får också tillväxteffekter, så även omställningen kan ju göra att det ger tillväxt. Men jag håller helt med dig om att det är nog ingen som ser att båda benen i vet så att säga är lika långa. Alla pratar ju fortfarande om hela BNP-fall, vilket ju gör att så att säga uppåt benet blir ju helt enkelt kortare även i ett.
Sen kan jag bara lägga till för kännedom också att för en månad sedan när vi släppte vår senaste då officiella prognos så hade vi -5 på BNP, så därför tycker jag inte vi har något stort revideringsbehov. Men jag håller med Kristin om att det fanns många som har varit ännu mer dystra, och liksom konsensusbilden har varit åt -7-8 kanske i Sverige. Och där ser jag också att man behöver justera upp då. Men det handlar mycket om, tycker jag, att Q2 inte tycks bli så svagt som vi hade befarat då. Eller många hade befarat.
Okej, när vi är tillbaka med podden efter sommaren så vet vi mer om detta. Under tiden kan man ju förstås läsa i Dagens Industri om allt som händer. Vi ska gå vidare till huvudämne nummer 2 som är då kronan. Och mätt med det här KIX-indexet som Riksbanken och många andra tittar på, som väger samman utländska valutor efter deras betydelse för den svenska handeln, så har kronan stärkts med ungefär 5% sedan den var som svagast. Och om man vidgar perspektivet en aning så innebär detta att vi är tillbaka på ungefär de nivåer som gällde i början av fjolåret, om än då klart svagare än för exempelvis 5 år sedan. Men det har hur som helst varit en väldigt snabb kronförstärkning här den sista tiden. Vi ska prata om vad det här betyder, men Kristin, vill du lite kort bara bjuda på någon uppfattning om vad det här beror på?
Ja, jag tror att det kan ligga 2 saker i korten. Och det ena tror jag kan vara en förväntan om att Sveriges mer öppna coronastrategi kanske leder till bättre ekonomiska utfall. Så man har redan prisat in en bättre utveckling framåt. Det här som vi också har kunnat läsa om i Dagens Industri och på andra ställen är inte alls så säkert. Så det är ju ett frågetecken framåt. Och då menar jag alltså inte bara hur prognosen, siffran ser ut, utan hur den relativa revideringen blir. Så att, alltså om det skulle vara så att euroområdet revideras upp mer än Sverige, så det är då negativt för kronan. Så det gäller att avståndet mellan prognoserna hålls då för att det här ska bibehållas. Det andra som jag tror kan ligga i korten är lite en förväntan om en mer hökaktig penningpolitik från Riksbanken än från till exempel euroområdet och Federal Reserve. Och vad gäller euroområdet så har det ju visat sig att man har varit rätt redo att gå över tidigare röda linjer, vilket då skulle allt annat lika försvaga euron lite mer gentemot kronan. Så för att det här ska fortsätta och för att det inte, så behövs alltså att även avståndet där i penningpolitiska hållning behålls, och skulle då Riksbanken till exempel signalera ytterligare stimulanser som anses vara mer omfattande än de ytterligare stimulanser vi tror kommer från ECB, kan det då försvaga kronan. Så relativa tillväxtutfall, relativ penningpolitik tror jag lite på. Och säkert en massa tekniska faktorer också.
Ja, Andreas, om du inte har något väldigt stort att lägga till om orsakerna så får du gärna blicka lite framåt. Och en av de svåraste gissningarna man kan göra som makroekonom, hur ska valutan utvecklas? Men ser du fortsatt förstärkning för kronan?
Ja, det gör vi. Det har vi likt många haft en kronförstärkning i prognoserna, och nu har det väl gått lite snabbare då den senaste månaden än vad vi hade förutsett. Men vi tror fortfarande på att den kan stärkas. En orsak till kronförstärkningen som Kristin inte nämnde, tror jag, och som vi vill lyfta fram, är ju också det här allmänna risksentimentet som har förbättrats. Alltså det är ju en väldigt tydlig koppling till allmänt risksentiment och kronstyrka historiskt. Och när nu börsen har gått bra och det har varit glada dagar de senaste månaderna och kreditspreadar har kommit ner, då är det inte förvånande att svenska kronan har gått starkare. Vi har också sett att norska kronan har gått starkare till exempel. Ja. Så det tror jag är en viktig förklaring. Men jag skulle fortfarande se potential till lite starkare krona då.
Och vilka blir konsekvenserna då om kronan fortsätter att stärkas? Vi kan prata om exempelvis vad det betyder för Riksbanken som ju ändå fortfarande har ett inflationsmål att tänka på, även om det har lite kommit i kumundan minst sagt på sistone. Och även för exportindustrin och för all del de plågade importörerna inom detaljhandeln inte minst här nu. Vad, om du vågar dra ut linjerna lite där, påverkan på ekonomin i bred bemärkelse.
Ja, men jag skulle säga att det är precis det du är inne på. Det gynnar ju vissa och missgynnar andra. Och eftersom, om man tittar historiskt, så är kronan fortfarande då på en väldigt svag nivå. Så tror jag det är bra för svensk ekonomi i stort om kronan lyckas stärkas lite mer. Det gynnar då, som sagt, som du själv nämnde, pressade importörer. Exportörerna missgynnas, men av erfarenhet så är det ju ändå ofta lite större bolag som kan valutasäkra sig på ett annat sätt. Och där skulle jag säga är ju snarast utvecklingen väldigt beroende av vad som händer med världsekonomin och världshandeln då. Så jag skulle ändå säga ser det som positivt generellt för svensk ekonomi. För Riksbanken så kan det bli en utmaning. Jag tror Riksbanken i det här skedet inte alls har några problem med att kronan stärks lite. Jag tror inte heller man har problem med att inflationen är väldigt låg och sådär. Men det är klart att säga att återhämtningen då liksom lite fortgår, att vi kommer till hösten. Inflationsförväntningar sjunker, inflationen är fortsatt låg och kronan har stärkts ytterligare, då kan vi vara ett annat skede och då kan det komma ökade krav på liksom breda stimulanser från Riksbanken.
Ja, Kristina, om vi tar Riksbanken, där kan vi passa på att nämna att precis innan vi började här, eller på morgonen, så kom det ju en inflationsmätning från Kantar Prospera som mäter inflationsförväntningarna på Riksbankens uppdrag och som visade att på 5 års sikt så väntas målvariabeln KPIF var 1,7%. Den visade också på rejält sjunkande förväntningar när det gäller löneökningstakten från arbetsmarknadens parter ihop med den här starka...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Kronan, tror att det är någonting som rynkar ögonbrynen på Brunkebergs torg?
Precis som Andreas så tror jag att det i så fall gäller lite längre ut i prognosperioden. Just nu är det inte i fokus och just nu är det också ganska lätt att verbalisera att det här är inte det viktigaste som man kan spela ner det lite. Och kommer man in i nästa år kan man både få hjälp av lite baseffekter och lite annat längre ut som kanske gör att det inte ser riktigt så ut. Det var riktigt så svagt inflationstryck som det är nu, men som sagt, någonstans blir det ju jobbigt och då är frågan vad gör man? Därför att en sak jag tror att Riksbanken har lärt sig från perioden här för några år sedan där man sänkte räntan ganska aggressivt ner till minus för att bland annat stabilisera inflationsförväntningarna, att jo, inflationsförväntningarna kanske går att stabilisera upp ett tag, men sen kommer det fortsatt faktiskt låga inflationsutfall, så påverkar det i sin tur förväntningarna. Att det är en kombination av vad man så att säga annonserar och vad priserna faktiskt blir. Och där någonstans kommer man ju i så fall behöva göra en liten omsvängning om man inte vill gå djupt negativt, vilket jag fortfarande uppfattar att man inte vill, även om man förstås inte är ute och säger det tydligt. Så där tror jag möjligtvis att man skulle kunna börja spela det som, jag tycker man ska börja diskutera mer kring varför inflationen låg. Ser vi några tecken på att det här är en deflation av typen som gör att man skjuter upp köp av sällanköpsvara, så man väntar in en billigare bil, en billigare lägenhet som ju dock inte med KPI och så vidare, och kanske börja så att säga gräva runt rätt mycket i effekterna innan man tar större beslut. Skulle vara mitt sätt att spela.
Delar du Andreas uppfattning att kronan kan fortsätta stärkas framöver?
Ja, alltså får vi fortsatt bättre tillväxtutfall mot omvärlden? Får vi en fortsatt något mer hökaktig penningpolitik? Fortsatt god riskaptit? Ja, då tror jag absolut den kan göra det. Sen är ju frågan hur långt det där går, men en kontinuerlig förstärkning är ju en kontinuerligt svagare inflation. Så att, har man inte så mycket utrymme att spela med redan från början, och nu har vi faktiskt en förväntan om det faktiska inflationsutfall som kommer imorgon, att det faktiskt är ett fall då på årsbasis. Då är det, alla små saker skjutsar ju det här åt en icke önskvärd riktning för Riksbankens, från Riksbankens viset.
Ja, bra, just det. Inflationsutfall imorgon, sa du. Det ska jag säga också, att det är onsdag förmiddag den 10 juni när vi spelar in det här, och ikväll har vi ett räntebesked från Fed. Imorgon, som du sa Kristin, så har vi inflationsstatistik från SCB. Vi lämnar kronan för nu och går vidare med spaningarna. Kristin, du står i startgroparna. Du har redan pratat lite om vad du har grubblat på.
Har
kör i vind.
Ja, jag har ju försökt bygga upp lite spänning här.
Ja, du har det.
Semesteravslutning för makrorådet, tänkte att jag ska försöka få till en 2-1-spaning. Så vi får se om jag lyckas med det här. Titeln på den här 2-1-spaningen är: blir det någon inflation eller ska centralbanker stabilisera börskurser? Och bakgrunden till det här är ju förstås, vi har sett svaga inflationsutfall som vi just pratade om, och det vi har också sett att centralbanker har vidtagit en hel del åtgärder som kan se ut som man faktiskt direkt försöker stabilisera börskurserna. Och är det här rimligt eller inte, det är vad det här ska handla om. Om vi börjar med då, blir det någon inflation, så skulle man ju kunna tänka sig att det borde bli en hel del inflation här. Och bakgrunden är, för det första, ni kanske kommer ihåg att centralbanker pratade om corona som en negativ utbudschock, det vill säga att man stänger ner mycket produktion. Enligt textboken ska det här då ge höjda priser, fallande tillväxt, vilket är en väldigt otrevlig makromix. Dessutom hade vi ökad skuldsättning och en lite minskad globalisering. Och allt det här borde betyda mer inflation. Dessutom har världens centralbanker blåst upp sina balansräkningar, och enligt teorin då, monetär teori, ska ökad monetär bas leda till ökad penningmängd som i sin tur ger då KPI inflation. Men jag tror det finns ganska starka skäl att tro att inget av det här blir av i någon större utsträckning. Att vi alltså inte får någon inflation, och det beror dels på att de här uppblåsta balansräkningarna används mest i finansiella transaktioner som må blåsa upp tillgångspriser men inte så mycket KPI. Det är dessutom så att det har skett en total frånkoppling mellan monetär bas och penningmängd, det vill säga hur mycket sedlar och så där som finns cirkulerar runt i ekonomin. Och det gör också att bara därför att man blåser upp balansräkningen får man ingen inflation i slutet. Och sist men inte minst så har vi fått ett kraftigt fall i efterfrågan. Det har inte bara varit en utbudschock utan en efterfrågechock, och det blir svårt för företag att höja priser helt enkelt. Så allt det här innebär en faktisk risk för fallande priser. Så om det först var ett litet ja som vi tog bort, sen kom ett nej som var ganska rungande, så landade jag nu i ett nja lite längre ut för att ge alla argument här på olika håll och kanter. Och nu kommer vi till del två i det här, nämligen varför centralbanker ska stabilisera börskurser. Vilket ju kan låta som att svära i kyrkan, faller renläriga makroekonomer. Men ett antal smarta människor på MIT i USA har gjort ett bra case för varför centralbanker direkt då ska stabilisera till exempel börskurser eller priser på företagsobligationer och sådär. Och det de menar är att det finns alltså en mycket närmare koppling mellan finansiella tillgångspriser och den reala ekonomin än vad man har trott innan. Och det handlar just om riskaptiten. Därför att om inte riskaptiten hålls uppe så faller efterfrågan, och då får man en negativ spiral kring ökad arbetslöshet, minskad tillväxt och så vidare. Så därför, även om man kan tycka att många av de här stödprogrammen gynnar de som sitter på aktier och andra typer av tillgångar mer än de som kanske inte har den typen av sparande alls, är det alltså bättre för en kille på Main Street att de här stora stimulanserna sjösätts, därför att då ökar sannolikheten då att hen får behålla sitt jobb i alla fall. Så summan av kardemumman är, det finns ett case för att då stabilisera priser på riskfyllda tillgångar för att det stöder tillväxt och arbetsmarknad, vilket då ger ett måttligt inflationstryck längre ut. Så från nej till ja till nja.
Ja, och ska centralbankerna rentav då byta inflationsmål mot någon slags börsindexmål?
Ja, det är det som blir följdfrågan, och då har det varit lite olika åsikter om vad skulle det här priset vara. Det finns någon som hävdar att man kan bara ta S&P 500. En intressantare idé tycker jag är att man ska ha ett brett index. Man kan ha bostäder med också, så man ska ha egentligen då någon slags finansiella villkor för aktörerna i ekonomin. Så det kan bostäder, företagsobligationer, vikterna ska vara utifrån vad som är relevant för din ekonomi. Och sen blir det viktigt då att du ska strama åt det här också i en uppgång, så att det ska både strömmas åt och stimuleras lite, ha ett extra öga då på det här när man ska sätta räntan och andra
skogade. Oj, oj. Det var nästan mer än en 2-1-spaning där. Andreas, vill du plocka ut godbitarna och kommentera jag... det? Eller?
Gärna det. Det finns ju jättemycket att säga om detta. Jag håller med dig i det du säger mycket, Kristin. Jag har ju själv tidigare här i Makrorådet faktiskt spanat om att det blir liksom ett skift i penningpolitik bort ifrån inflationsmål då, till vad jag tror mer fokus på realekonomi och finansiell stabilitet. Och det går ju i linje med detta, även om jag kanske inte tror, och jag tror inte heller det är önskvärt med explicita mål på finansiella priser för centralbanker. Det gnager ändå i mig det här. På ett sätt är jag också för liksom aktiv penningpolitik här nu, att man, jag tycker man har gjort mycket rätt och sådär. Och jag förstår logiken, Kristin, i det du säger och studier från MIT och sådär. Men det gnager ju ändå i en lite det här moral hazard. Liksom. Och hur ska man kunna strama åt? Liksom. Är det inte att man lägger sig i lite för mycket? Hur kommer endgame se ut i detta? Jag tror i praktiken så är vi på väg mot något sånt här. Men jag tror också... det kommer visa sig någon gång, ni vet, 10 år senare i den krisen att oj, det kanske inte heller var det bästa. Alltså jag är lite skeptisk till det här med att man tar ifrån risk från liksom privata aktörer. Och det liksom kan man rikta till all den stöttning av penningpolitik som vi nu ser också egentligen. Sen på frågan om det här med inflation då, så håller jag helt med om att jag tror inte heller denna gång att vi kommer få någon inflationsimpuls att tala om. Det kan bli en tillfälle, lite blipp. Jag kan lägga till där en orsak till att jag inte tror på att konsumentprisinflationen kommer stiga. Det handlar väldigt mycket om att jag tror det behövs så här en lönedriven inflationsuppgång för att den ska vara bestående. Och då tror jag vi måste tala om att vi går tillbaks i Europa i stort till ett 70-tal där arbetstagare har mycket mer makt över lönebildningen och att man kan få liksom rejäla lönepåslag i stora delar av Europa då och Sverige. Då. Det skulle kunna leda till inflation, men jag tror, och det är liksom ingenting vi ser riktigt, va? Så därför tror jag också även efter denna kris så kommer inflationen i västvärlden ligga på 1,5% alldeles oavsett vad centralbanker gör.
Jaha, okej. Okay. Bra. Och vad har du med dig för spaning, Andreas?
Min spaning går in lite i detta också. Det handlar om liksom lite effekterna av covid-19 och vad händer liksom på lång sikt här. Och det rör finanspolitiken då, ett kärt ämne som trogna lyssnare vet. Att jag tror min titel på min spaning är väl så här, finanspolitiska ramverk i gungning. En konsekvens av det som nu sker är ju självklar i alla länder nu runt om i världen. Det är ju att statsskulder skenar. Och det tycks vara så att de länder som initialt hade högst skuld, där skenade än mer. Så det finns, vad jag kan se, inget samband med att de som då hade, kan man förmoda, ett gott utrymme genom att ha låg skuldsättning i början, så som i Sverige, att de har utnyttjat den positionen och spenderat mer. Utan det är nästan tvärtom så att de som verkligen haft högst skuld initialt också har de som har spenderat mest. Ett exempel är Japan, som ju har 240% någonstans i skuld som andel av BNP. Och som beräknas i år ha ett budgetunderskott på någonstans 20% av BNP. Och massiva åtgärder. Det är ett exempel. USA är ju ett annat exempel, va? Enorma budgetunderskott trots då en skuld i utgångsläget på omkring 100%. Jag tror en konsekvens av detta är, frågan är liksom, hur ska man ta sig ur detta då? Tror vi att efter det här så kommer när ekonomin normaliseras så kommer då de ekonomisk-politiska beslutsfattarna träffas igen och så kommer de börja titta i Europa till exempel på de här Maastricht-kriterierna och säga oj, 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 nu måste ni ner till 60% i skuld. Nej, det tror inte jag då. Jag tror nu är det här har verkligen varit spiken i kistan för de där Maastricht-kriterierna i Europa då, som säger helt enkelt att medlemsländerna inte får ha större skuld än 60% av BNP, vilket ju redan innan krisen väldigt få länder levde upp till. Och det säger också att budgetunderskottet inte får vara större än 3% av BNP. De där siffrorna sattes ju någon gång för nästan 30 år sedan nu faktiskt och har ju levt och vi har levt med dem så länge och har ju påverkat politiken ganska mycket då får man säga, även om det har ju inte varit jättebindande som vi vet. Redan för 20 år sedan så bröt ju Tyskland och Frankrike mot de här reglerna och sen har det liksom urholkats lite. Men jag tror på något vis så kommer den här krisen leda till ett ännu mer, att man ännu mer går ifrån de här kriserna. Och det gäller också i Sverige. I Sverige hade vi ju ganska nyligen en översyn av det finanspolitiska ramverket. Och jag tror inte som sådant att ramverket kommer försvinna, men jag tror man kommer liksom återigen börja diskutera då, varför ska vi ha ett skuldankare på 35%? Jag tror det har liksom också de här storheterna blir tydliga nu. Oj, här kom det en kris. Vi kunde lyfta statsskulden med 10% av BNP. Det var inte så farligt för vi behövde inte betala någonting. Räntan är noll. Nästa angelägna projekt kan ju vara då förhoppningsvis inte ett nytt virusutbrott, utan det kanske är ett annat projekt som vi kan komma överens om är viktigt att satsa på, säg klimatomställningen. Ja, det finns mycket saker som jag tror kommer gå före de här siffrorna som styr i finanspolitiska ramverk. Jag tror helt enkelt att man kommer lämna dem därhän.
Och tror du att det kommer även formellt eller bara att man struntar i att följa reglerna?
Ja. Ja, det tror jag kommer ta ännu längre tid att man formellt kommer lämna dem. Men jag tror i praktiken, om det inte har varit tydligt tidigare, så kommer man verkligen lämna dem. Det är väl ungefär som penningpolitiken, va? Jag tror även där så kommer ju, tror jag, centralbanker i stort fortsätta med inflationsmål. Men i praktiken, och jag tolkar lite Kristin, så också i praktiken så kan det vara andra faktorer som styr deras agerande, till exempel börspriser.
Ja. Kristin, kort innan vi ska börja runda av detta, tankar kring Andreas spaning här att de finanspolitiska ramverken är på väg bort, i praktiken i alla fall.
Nej, men jag har nog en lite annan vy här, för att efter förra krisen så kom det ju nya finanspolitiska ramverk i EU-området, de berömda 2-pack and 6-pack. De här är så klurigt skrivna så att man kan inte från början säga att det är någon viss siffra man ska hålla sig till, utan det finns en massa olika faktorer och undantag, och sen ska man ta sig mot en mer stabil då skuldutveckling och underskott på sikt. Och det finns en väldig flexibilitet för vissa situationer, vilket man skulle kunna säga att corona är. Så jag tror att när man träffas igen så kommer man säga okej, alla gjorde vad de behövde göra under coronakrisen. Det var precis därför vi skrev in de här undantagen som var på sån här fin EU-juridiska, så ingen riktigt förstod exakt vad det innebar. Och sen nu ska vi på sikt ta oss mot en mer hållbar utveckling. Där finns det någon slags mellanfristigt ankare som också ger en väldig flexibilitet vid stora BNP-fall och så vidare. Så jag tror bara att man helt enkelt bestämmer sig att nu är vi på en ny startruta och så börjar vi om, och sen kommer nästa kris och då kanske vi aldrig riktigt hann till den där slutpunkten dit vi hade tänkt oss. Men att man fortsätter, precis som inflationsmålen, så att säga, stanna kvar inom ramverken, det tror jag ändå man gör.
Men det låter lite som varianten behålla målen men i praktiken strunta i reglerna.
Ja, men var det inte lite så, Kristina, att det var ju faktiskt sist då en uppluckring, kan man ju se det som, de här EU-byråkratiska flexibiliteten som kom in i systemet. Och min poäng är nog att det kommer komma in ytterligare flexibilitet nu. Så i praktiken så de här siffrorna kommer ju inte styra den ekonomiska politiken framöver, det skulle jag...
Nu, och sen det intressanta med det här är ju frågan, spelar det egentligen någon roll? För att om vi nu också då har centralbanker, till exempel ECB, som verkligen pratar om att closing the spread, då, att stänga, att ta bort skillnaderna i räntekostnader på sekundärmarknaden, till exempel Italien visar vi Tyskland. Ja, då kan man ju också säga att då är det helt logiskt att om den där ändå sen elimineras, så kanske det inte spelar roll så mycket man lånar upp i första instansen. För att någonstans är det ju totalkostnaden som spelar roll, så länge det spelet nu då fortgår och ingen jobbig tysk domstol försöker sätta stopp för det. Eller så. Så det blir tråkigt, blir det inte.
Bra. Hörrni, vi ska runda av och det sista elementet i det här programmet är ju veckans viktigaste. I och med att det är säsongsavslutning så kan ni blicka lite längre framåt än vanligt, om ni så önskar. Andreas, vad kommer du absolut inte missa att hålla ögonen på den allra närmaste tiden?
Ja, men jag skulle säga att fortfarande så är det absolut viktigaste för ekonomisk politik och ekonomisk utveckling i närtid är ju utvecklingen av själva smittspridningen fortfarande faktiskt. Är det så att, säg att vi skulle få tecken på att de här positiva trenderna som vi har sett de senaste veckorna, ja, nästa månad nu faktiskt, vänder i några länder i Europa till exempel. Vi får tecken på en andra våg. Då är det det absolut viktigaste för de finansiella marknaderna, skulle jag säga. Utöver det så håller jag ett öga på Riksbankens besked i juli. De flesta tror ju inte att Riksbanken ska göra någonting, men givet att ECB så tydligt signalerar att man kommer vara där med obligationsköp långt in i nästa år, så kan man ju inte utesluta att också Riksbanken kommer kommunicera mer kring deras obligationsköpsprogram.
Ja, Kristin?
Jag vågar inte gå så långt fram i tiden, utan jag håller mig till två saker som faktiskt till och med kommer sannolikt ha ägt rum när den här podden publiceras. Och det är dels Fed ikväll, där vi då för första gången får prognoser som slutar på förra året. Det blir väldigt intressant att se vad då Fed ger för prognos, hur djupt till exempel BNP-fallet blir i USA, hur mycket arbetslösheten stiger. Det kan också finnas en strategisk komponent i det här, att man gör ganska hemska prognoser för att då kunna motivera och mer politik, få fart på kongressen och så vidare. Kanske kommer det något om framtida verktygslådan, till exempel yield curve control som vi har pratat om tidigare. Det skulle jag tycka var spännande. Och så som penningpolitisk nörd så kommer jag snart lyssna på Stefan Ingves när han pratar på Nationalekonomiska föreningen. Det här har använts tidigare lite ibland, mer eller mindre frivilligt, som ett linjetal där man lägger ut ganska stora förändringar, mer eller mindre avsiktligt. Och det var till exempel stor diskussion om neutrala räntan förra året, om någon minns det. Och i år ska vi få höra om den framtida verktygslådan för penningpolitiken. Och det tycker jag.
Just det. Och det tvivlar jag på att någon kommer att ha hört den här podden när det äger rum, för det är det är rätt snart som Stefan Ingves ska tala. Med det så tackar jag er, Kristin och Andreas, inte bara för det här programmet utan för den här vårterminen. Jag tackar förstås alla som har varit med oss och lyssnat. Fantastiskt. Ni är varmt välkomna tillbaka den 26 augusti då vi kommer ha en hel sommar att sätta i oss, och allt talar väl för att det kommer finnas mycket att prata om. Vill man lyssna på andra poddar från Dagens Industri under tiden så finns det gott om sådana. Analyspodden kommer varje vecka, Förnuft och känsla med fokus på ledarskap, och så dagliga poddar som exempelvis Ekonomistudion och en hel del annat. Men nu tackar jag inte bara för idag utan för hela säsongen och önskar er alla att ni håller er friska och krya tills vi hörs igen. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I podden DI Jämställt Näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Benz. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!
Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.